Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej på dig och välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlandsfäron. Jag hoppas att du njuter av sommaren, att ni har en härlig semester och att barnen inte går dig helt på nerverna. Jag vet att många föreställer sig att sommaren ska vara så bra och lycklig och allt ska vara perfekt. Men man lever faktiskt ganska nära varandra. Så till dig som känner att du har lite kort stubin, att barnen kanske är trotsiga, inte vill somna på kvällarna, du har lite egen tid, du är inte ensam. Jag vill bara skicka med det. Vi här hemma har två barn som inte just nu vill lyssna. Den tredje lyssnar okej i alla fall. Men ja, det är inte alltid lätt. Så ta hand om dig i sommar. Behöver du snacka med någon, hoppa in i våran grupp på Facebook. Söker du på Norrlandspäron så kommer du hitta den. Det här avsnittet har jag med mig Jenny Kjellberg. Och Jenny och jag, vi kommer prata om hennes verklighet och hennes bakgrund. Hon har gått igenom en förlossningsdepression som hon tack och lov fick väldigt bra hjälp med och tog sig ur ganska fort. Men vi pratar om hur det är när man sitter där med en nyfödd och känner att man inte kan eller vill ta hand om sitt barn. Vi pratar också om hennes hjärtsjukdom som hon inte visste om att hon hade, men som idag gör att hon fick operera in en pacemaker. Och det i sin tur utlöste nästa depression som var så djup så att hon har varit inlagd på psyket. Så vi pratar om det här med skuldkänslor, att inte känna att man orkar eller räcker till som förälder. Ni har ett riktigt fint avsnitt framför er med Jenny. Så vi sätter igång avsnitt nummer 83 av Norrlandspäron med Jenny.
Jag skulle kunna föda barn varje dag. Villo kan inte ta hand om mitt barn. Men jag sa det, ja, antingen det eller så liksom dör jag ju.
Hej Jenny!
Hej!
Välkommen till Norrlandspäron.
Tack!
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra idag.
Vad skönt.
Ja.
Det regnar.
Det regnar jättemycket. Men jag är lite faktiskt glad över det. Det har varit så varmt så länge nu.
Ja.
Och det behövs lite vatten.
Det känns som att man kan återhämta sig själv lite också när det regnar.
Ja men gud. Och det här med sömnen. Alltså jag har inte sovit på 2 veckor känns det som. Värmen och allting. Så nu kanske man kan sova ändå.
Nu ser vi fram emot att sova.
Ja. Alltid.
Men får du sova bra hemma?
Ja, av och till. Beroende på dagar.
Berätta, vilka du har där hemma?
Jag har ju mina 3 små som inte är så små längre. Vega, 9 år i november. Och så har jag Cleo som varit 5 i onsdags. Och Zack som blir 3 i september.
Vilket gäng!
Jajamän.
Har du alltid velat haft många barn? Alltså det är ändå ganska många barn, tänker jag.
Gud, alltså när jag var liten, jag ville ha 5-6 stycken.
Var det så?
Ja men gud, jag kollade ju alltid på så här tv-serier, alltså typ Brothers and Sisters.
Ja.
Alltså så här 5-6 syskon och alla var astajt och har alltid, alltid velat haft det.
Ja.
Och så har jag själv växt upp med 2 stora bröder, så att det var inte det jag hade. Så jag har alltid velat haft många barn.
Ja, gud vad härligt.
Mm.
Men kan du inte berätta, när blev du gravid för första gången? Hur gammal var du då?
Då var jag 20, skulle fylla 21.
Så du var ganska ung?
Ja, det var jag.
Men du ville bli mamma redan då?
Jag hade inga planer på att bli mamma. Det kom ju som en väldig chock. Men det var så självklart när det väl plussade.
Hur reagerar du när du plussade?
Alltså shit. Ja, hur reagerar jag? Jag hamnade i chock tror jag. Jag stod mest bara stirra på den där plusstickan hur länge som helst. Och sen grät jag och skrattade och grät. Och varit nervös och fick ångest. Och alla känslor på samma gång.
Ja. Hur tog din familj det? Att du fick
oh. Min mamma sa ordagrant, du hade väl kunnat förlova dig istället. Så ja, det är sant. Och pappa, vad sa pappa? Han sa väl inte så mycket. Alltså det var så sjukt när vi berättade för pappa och mina bröder. För då var vi på whiskyprovning. Och jag dricker inte whisky i vanliga fall. Alls. Men så var vi dit och skulle jag så här, ja men jag får väl smaka då för att man är där. Och så var det så här, nej men jag kan inte göra det för jag är gravid. Pappa bara, men du måste ju smaka i alla fall. Nej, alltså jag måste ju berätta.
Ja.
Så det var ju det, bara, nej men alltså, jag är ju med barn. Och jag trodde ju på riktigt att min pappa skulle få en hjärtinfarkt och dö där och då. Alltså han satt ju bara och stirrade. Och mina bröder bara satt och askarva. Och det var så sjukt. Men ja, det blev bra till slut.
Men vilket roligt minne ändå.
Ja, det var jättekul. Alltså hela den dagen är jag så fast etsat så att det är så här, ja, så sjukt.
Jo, vad roligt.
Ja.
Men hur var det, eftersom det inte var planerat att bli gravid, hade du börjat tänka några tankar på hur det skulle vara att vara mamma då, när du fick det här beskedet? Vad såg du framför dig?
Alltså just då hade jag inga liksom så här mamma eller familjetankar alls. Utan det var ju mer, jag försökte typ fokusera på bara vara gravid. För att jag mådde ju så dåligt från första början.
Du gjorde det?
Ja,
alltså, på vilket sätt då?
Ja men jag spydde ju konstant. Alltså jag kunde inte äta, jag kunde inte sova, jag hade foglossning. Och det, jag fick en cysta på äggstocken som sprack. Så jag hade ju magsmärtor och fick åka fram och tillbaka till sjukhuset. Och det var så, nej, ja det var kaos. Och det var ju bara, nej, värre och värre känns det som.
Nej men fy.
Ja, men ja.
Du tog dig igenom det?
Det gjorde jag.
Så du fram emot förlossningen då?
Ja, det gjorde jag. Eller först var jag livrädd. Först sa jag det, jag kommer inte föda vaginalt. Aldrig i mitt liv, jag ska ha kejsarsnitt. Finns inte en chans värre att jag kommer föda vanligt.
Varför var du så rädd? Eller vad var du rädd för?
Det är väldigt vanligt liksom att man ska gå sönder totalt och liksom aldrig bry sig lik igen. Och smärtan. Men sen när det liksom började närma sig, det var så här, men det är klart jag ska föda vanligt. Det måste jag göra. Så ja, och det är det bästa jag någonsin har gjort. Jag skulle kunna föda barn varje dag.
Gud vad skönt att få känna så.
Ja.
Men du berättade också för mig förut att du fick mycket kommentarer om din kropp när du var gravid.
Ja, gud.
Hur påverkade det dig och vad fick du höra?
Alltså det var ju både positivt och negativt. Alltså jag har ju alltid varit jätteliten. Alltid jättesmal och ja. Men det var ju mycket. Med äldsta av Vega så gick jag upp 19 kilo på hela graviditeten. Och då var det ju, då var det ju mycket liksom att jag hade gått upp så mycket i vikt och jag var så rund och jag var så tjock och liksom i mitt huvud så funkar inte det att höra. Alltså jag mådde ju jättedåligt av att höra liksom att jag hade gått upp i vikt och att folk såg det.
Har du alltid haft, ja, alltså haft jobbet med såna, ja, alltså tankar kring kroppen? Ja,
11-12 kanske.
Ja.
Alltid. Så jag har ju egentligen haft alltså en ätstörning sedan jag var i 12-årsåldern.
Ja.
Har det varit. Och det vart väl, det blev ju också liksom under graviditeten att just eftersom att jag inte kunde äta någonting men jag gick ändå upp i vikt. Då vart det ju så jobbigt efteråt att jag skulle gå ner den där vikten och då vart det ju att jag svalt mig och liksom det, nej, kommentarer är inte bra för mitt psyke.
Nej men egentligen inte för någon tror
nej,
jag.
Nej, verkligen.
Det enda man ska säga är hur fin någon är, ja, på riktigt.
Men, ja.
Men förlossningen då? Första förlossningen?
Alltså jag minns inte så mycket av den. Det är så hemskt. Alltså jag var så borta för att jag fick både ryggbedövning och morfin och lustgas. Och alltså ja. Och det tog så lång tid tycker jag. Jag tycker det tog jättelång tid.
Ja, hur lång tid tog det?
Vi åkte in vid 9 på söndag kväll. Och hon kom vid 5 på måndag eftermiddag. Så jag har ju som nästan ingen minne alls.
Nej.
Mer än att det var så jävla coolt. Alltså det är det bästa jag någonsin har gjort.
Kommer du ihåg när du fick se henne första gången?
Ja, det gör jag. Alltså det var så, hon såg inte alls ut som jag trodde. Hon hade så mycket och mörkt hår. Jag var så beredd på en pytteliten ljus sak. Och så var det inte det. Och då var så här, ja, nej, det här var ju en Vega. Och vi hade ju ingen namn bestämt innan.
Du såg det när hon kom ut att hon skulle heta Vega?
Ja, för jag var helt säker på att det var en pojk.
Ah.
Helt hundra. Så jag hade mina namn. Så kom hon ut och så bara, fan.
Vad är det här? Vad är det här?
Så jag hade varit en vega.
Men hade du hört talas om förlossningsdepression innan första gången du var gravid?
Jag hade väl hört talas om det, men jag hade som inte, alltså det var inte som någonting jag la så mycket tyngd på, för att jag kände inte att jag var, jag trodde inte jag skulle få det någonsin.
Nej.
Faktiskt.
Men hur mådde du efter förlossning med Vera?
Då mådde jag jättebra. Alltså då var jag på rosa moln. Alltså det var så mysigt allting. Vi hade ju världens bästa föräldragrupp. Vi var ju jämt med varandra. Vi gjorde ju allt tillsammans.
Gud vad härligt. Ja, det där kan ju verkligen skilja sig så mycket.
Gud, jag tror vi var, jag kan vara 7-8 pers.
Aha.
Som jämt var med varandra. Och det var, alltså det var den bästa tiden någonsin.
Kände du någon av dem innan?
Ja, men vi fick många, väldigt många nya vänner där.
Ja.
Så då, alla var jättetajt.
Ja. Kände du på en gång att du ville ha syskon?
Ja, egentligen så gjorde jag ändå det. Alltså jag var väl, eller syskon, jag var väl mer att jag ville föda igen.
Ja.
Och vara gravid igen.
Skitsamma om mitt barn var typ syskon. Jag vill bara
föda. Ja, men det har jag alltid sagt. Jag, så här, jag skulle kunna bli surrogatmamma bara för att föda barn.
Ja, det är häftigt.
Ja, gud.
Ja.
Det är så sjukt coolt.
Men du trivdes som mamma och liksom hittade din roll. Och...
Ja, verkligen.
Ja.
Det var helt underbart. Jag var som en helt annan person. Jag började som hitta mig själv i allt.
Vad skönt.
Ja.
Kan du ge ett exempel på något som du kändes blev lättare eller bättre?
Alltså det var väl mer den här tryggheten i mig själv. Att jag liksom visste vad jag kunde, vad jag skulle göra.
Mm.
Istället för liksom yra runt som en vilsen tonåring och liksom inte veta vad jag skulle göra med mitt liv. Och inte känna att jag hörde hemma någonstans.
Mm.
Så då kände jag nog mest, alltså då var det väl verkligen att jag landade i mig själv. Så det var jätteskönt.
Mm. Mm. Och hur lång tid tog det innan du blev gravid igen då?
Vega var, nu måste jag tänka, hon är född 2011 och Cleo är född 2015. Så 4 år emellan.
Ja.
Mm.
Var det mer planerat den gången?
Då var det jätteplanerat.
Ja.
Då är det också med en annan pappa.
Ja, okej.
Okay. Ja.
När Vega separerade ni?
Ja, var Vega 2 kanske ungefär. Lite mer än 2 var Vega när vi separerade.
Aha.
Och sen träffade jag ju Simon då när Vega var 2,5.
Ja.
Och i juni. Och sen i augusti så flyttade vi ihop och bestämde oss för att skaffa.
Oj!
Japp.
Snabba puckar.
Jajamän. Har alltid varit så.
Men hur var det att gå igenom skilsmässan? Eller separationen från Vegas pappa?
Den var jättesvår på ett sätt. Det var jätterätt att göra det.
Mm.
För att det var inte alls där jag skulle vara och inte han och inte alls vi. Men det var jättejobbigt just för alltså, alla runt omkring oss. Jag vart ju som det svarta fåret i allting.
Mm.
Och det var jättejobbigt. För att jag gjorde det jag tyckte var bäst för mig och för han och för Vega.
Mm.
Men just där och då så såg ju inte alla det på det sättet.
Mm. Men idag känns det helt rätt.
Gud ja.
Ja.
Verkligen.
Hur delade ni vårdnaden när hon ändå var ganska liten?
Han jobbade ju i Norge då.
Mm.
Så han var ju hemma varannan helg ungefär. Så jag hade ju henne heltid och han hade ungefär varannan helg då.
Mm.
Var hemma.
Och ni fick det att funka bra?
Ja, gud ja. Jag hade jättemycket stöd från hans mamma. Så att, eftersom att
vad
jag
fint inte... att kunna ha det ändå.
Ja, ja, men hon har alltid varit hur bra som helst. Jättebra stöd och alltid funnits där för oss. Så att... Det var skönt.
Fantastiskt.
Mm.
Men vart var vi? Pluset. Andra pluset.
Ja.
Det var planerat alltså. Snabbt det planerat.
Väldigt snabbt planerat var det. Men det var väl, och Simon kände väl det, att han ville väl ha ett syskon till Vega ändå.
Mm.
Och liksom ville att vi skulle starta livet tillsammans ganska fort. Så då, och det gick väldigt fort från att vi bestämde oss till att vi plussade. Det gick inte ens en månad.
Nej.
Så att...
Allt gick väldigt fort.
Allt gick väldigt fort.
Hur reagerade du då när du var gravid? Var det en annan känsla eller var det samma känsla?
Det var samma känsla, så att det var spännande och mysigt och allt det. Men då hade jag samtidigt fått mitt hjärtproblem som gjorde att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Och svimmade jätteofta på jobbet. Och jag var jätteorolig inför det. Och alltså, det var ju så mycket problem med... blodvärdena och jag mådde ju riktigt dåligt under den graviditeten också.
Mm.
Och det var ju som bara värre under den där graviditeten.
Vad är det för hjärtproblem du har?
Jag har ett AB-block typ 2.
Och det betyder?
Ja, jag vet inte egentligen. Typ att det slår jättesakta. Typ när jag sov så hade jag en puls på 25-30 någonstans.
Oj.
Ja, så jag var ju konstant jättetrött.
Ja.
Och så har jag ju takykardier, alltså att hjärtat rusar.
Ja.
Och så, ja, nu har de hittat blåsljud på hjärtat, så att det är lite varje.
Men är det något som påverkar din vardag nu?
Ja, där. Jag får ju, alltså jag får ju jättemycket hjärtklappningar om jag, eller inte om jag gör någonting, alltså bara när som helst kan det ju komma. Och det svartnar och jag svimmar nästan. Och sen jag fick pacemaker så har ju tröttheten blivit bättre. Mm. Jag sover ju bättre och jag är mycket, mycket, mycket piggare. Men det hjälper ju inte av takykardierna. Nej, men jag har varit ju sjukskriven i vecka 15 med henne. Och jag vet inte, det var väl då jag började liksom må dåligt och tycka att allting bara var jättejobbigt. Alltså jag ville ju kunna jobba, jag ville ju liksom kunna göra allting som jag hade gjort redan.
Mm.
Plus att jag pluggade. Så att det var jättejobbigt att bara vara ledsen jämt. Jag var jämt ledsen. Mm. Och liksom kände hela tiden att jag aldrig var bra nog och ingenting jag gjorde var bra nog. Och jag kunde liksom inte ens vara gravid, kändes som. Nej. Inte ens det kunde jag göra rätt.
Nej.
Så att det var jättejobbigt.
Ja. Fick du bra stöttning från dem runt omkring dig?
Alltså jag tror inte det var så många som märkte det. Jag höll väldigt mycket för mig själv och mådde väldigt dåligt för mig själv.
Ja.
Sen utåt sett, så som jag alltid har varit, så har jag mått väldigt bra.
Mm. Visste inte ens dina närmaste om det?
Det var väl Simon som märkte att jag tyckte att allting var jävligt jobbigt.
Ja.
Och han fanns ju där jämt. Han var ju väldigt bra stöd.
Mm.
Så det är jag extremt tacksam för.
Mm.
Men annars så, det var så, jag vet inte, det är så svårt för alla andra att förstå utifrån. Mm. Som inte har varit med om det.
Men var du nervös då? Du hade ändå fått ett barn, Vega, och mått bra.
Mm.
Var du nervös över att du skulle få en förlossningsdepression då?
Då var jag det. Då var jag jättenervös för det. För att jag kände att det var på gång.
Mm.
Men jag ville inte erkänna det för mig själv.
Nej.
Så efter hon hade fötts, då gick jag i 2-3 veckor och bara grät, pratade inte med någon, bara låg i sängen och bara, nej. Så Simon fick jag till slut ringa hälsocentralen för att jag vägrade göra det själv.
Mm. Vad kommer du ihåg från de dagarna?
Alltså det är inte mycket. Det är så jobbigt att tänka tillbaka på. För att jag var ju verkligen så här, jag vill och kan inte ta hand om mitt barn. Jag orkar inte. Så det var jättejobbigt. Och det är fortfarande jättejobbigt att tänka tillbaka på det. Men
skämdes du över hur du kände?
Ja, jättemycket. Jag vågade ju inte berätta för någon.
Nej.
Så att, ja, det gjorde jag.
Hur var du bemött när du väl tog dig till hälsocentralen?
Jättebra, jag fick jättebra hjälp. Jag fick världens bästa sjuksköterska. Och antidepressiva fick jag då. Och sen hon ringde mig 2 gånger i veckan. Bara för att kolla läget och hur jag mådde. Och så att det varit bättre. Och ja, nej, det var helt fantastiskt.
Mm. Kändes det som att det vände snabbt? Eller hur började det vara bättre?
Ja, det tycker jag. Simon var ju hemma i ungefär en månad då.
Hur funkar det? Blev du sjukskriven då på något vis, eller?
Ja, jag var sjukskriven. Och han var hemma och var pappaledig då.
Ja.
Och det var ju extremt hjälpsamt för mig. Alltså, då kunde jag liksom gråta och sova hur mycket jag ville.
Mm.
Och känna ändå att liksom, det fanns någon som tog hand om Cleo.
Mm.
Så det var väldigt, väldigt skönt. Och jag behövde då behövde jag inte ha dåligt samvete. Jag inte orkade.
Nej. Var det skönt när du väl tog dig till hälsocentralen att våga prata med någon?
Ja, gud ja, det var det. Det är det bästa jag någonsin har gjort. Jag hade nog inte varit den jag hade varit idag om jag inte hade gjort det då.
Nej. Och vågade du prata med någon annan efteråt, alltså de som känner dig?
Det vart ju mer och mer efter jag hade varit sjukskriven. Mm. För då märkte ju liksom, folk märkte att jag försvann ju. Och liksom hörde aldrig av mig, svarade aldrig när någon hörde av sig. Och när man väl såg så var jag bara ledsen och liksom nere.
Mm.
Så det var väl efter det och när jag började må bättre som jag liksom orkade prata om det och berätta vad det var som verkligen pågick.
Du fortsatte må bättre?
Mm, det gjorde jag.
Ja.
Det gick ganska fort ändå. Några månader bara så mådde jag bra sen.
Ja.
Så det var jätteskönt. Då var det också så här, den här bebisbubblan, jag mådde hur bra som helst. Allting var så underbart och hon var så liten och söt och det var bara mys hela tiden.
Ah.
Så att, ja.
Gud, vad fantastiskt.
Mm, det var det.
Hur gick det att bli tvåbarnsmamma då? Och få ihop den familjen?
Alltså mycket bättre än vad jag trodde. Vega var ju ändå i den åldern. Alltså hon var ju 4 när Cleo kom. Eller skulle fylla 4. Så att hon var ju ändå så pass stor att hon ville hjälpa till hela tiden. Men ändå så pass liten att det var det här myset fortfarande.
Mm.
Så att det var jätteskönt. Jag fick ju jättemycket hjälp av Vega så.
Ja.
Liksom hon skulle hjälpa till hela tiden och trösta och bara mysa med lilla syster.
Gud vad härligt.
Ja, det var helt fantastiskt.
Men och sen så går det något år till.
Mm.
Och du blir gravid igen.
Yes.
Hur mådde du då? Var du nervös att du skulle komma tillbaks?
Ja, gud, jag var livrädd. Jag var jätterädd för att få en förlossningsdepression och jag var jätterädd för att Cleo slutade växa vecka 35 i magen.
Aha.
Mm. Så jag gick ju 6 veckor med henne utan att vi ens visste att hon hade slutat växt. Så det var ju som akut igångsättning på henne.
Aha.
Så jag var jätterädd.
Vad var det som gjorde att hon hade slutat växt, vet man det?
Nej, ingen som vet.
Men då måste hon varit jätteliten.
Hon vägde 2,7.
Ja.
Så ja, jag tyckte hon var jätteliten.
Ja.
Ja. Nej, men och sen då när Zack... Alltså då var jag livrädd både för att bli deprimerad och för att han skulle sluta växa och för att någonting skulle gå fel. Och den graviditeten var också ännu värre. Liksom jag var inlagd och fick hjärninfusioner och utredd för hjärtsvikt. Och nej, usch, den graviditeten var riktigt jobbig.
Det känns som dina graviditeter bara blir värre,
ja,
och värre.
Och ändå vill jag ha fler. Jag vet inte, jag tyckte du borde vända någon gång.
Hur orkar du dig igenom en sån graviditet igen?
Jag hade jättemycket stöd. Både från Simon och från hans familj och från min familj. Alltså det var så mycket stöd runt omkring oss att då gick det väldigt bra.
Mm. Gjorde du någonting i förebyggande syfte för att du inte skulle må dåligt efteråt?
Nej, det var väl mer att jag försökte njuta och försökte att inte ta på mig så mycket. Och inte ställa så höga krav på mig själv.
Mm.
Att jag måste liksom inte vara perfekt och glad jämt. Utan jag kan vara trött och må skitdåligt och behöva liksom ligga inne på sjukhuset i 2 dagar.
Mm.
Utan att ha dåligt samvete. Så att jag tror att det gjorde jättemycket.
Det känns som då, så är man själv som också sätter de här orimligt höga kraven.
Ja, gud ja. Det var ingen annan som ställde dem på mig.
Nej.
Det var ju bara jag själv.
Ja. Så. Men Zack, gick allting bra med han?
Ja, det gjorde.
Han fortsatte växa.
Han fortsatte växa.
Ja.
Men vi satte ju igång ungefär 2 veckor innan med han också.
Mm.
Så han vägde ju 2,9 när han kom, så han var ju också ganska liten.
Mm.
Men det gick jättebra.
Mm.
Gjorde det. Då mådde jag ju hur bra som helst.
Ja.
Då var ju mitt liv komplett.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hur mådde du fysiskt då med kroppen och alltså orka ta hand om tre barn och...
Det var ju jättejobbigt. Det var ju, alltså, då började det ju bli som värst. Liksom att jag kunde ju liksom inte gå mer än 100 meter förrän jag var tvungen liksom stanna och vila eller sätta mig ner för att jag inte skulle svimma.
Mm.
Och liksom med tre barn på det och iväg på skola och dagis. Och nej men alltså det var jättejobbigt.
Mm.
Och jag var ju in på kontroller jätteofta för hjärtat. Och de kunde som inte hitta någonting till en början. Och det var, nej.
Var du rädd?
Jag var jätterädd. Jag var ju helt säker på att jag skulle dö. Så att, ja.
Mm. När fick du höra första gången att du kanske skulle behöva en pacemaker?
Det var, ska vi se om det var typ 4 dagar innan jag fick den.
Oj,
mm.
Så snabbt.
Ja, för de opererade, för att jag har ju varit iväg både till Umeå och hit på sjukhuset. Alltså, jag kan inte ens räkna många gånger.
Mm.
Och de har som aldrig hittat någonting. De har hittat att jag har haft takykardier, men de har inte hittat någonting annat. Så till slut opererade de in en loop recorder. En liten dosa som spelar in hela tiden. Som de kan kolla av då på sjukhuset. Och då sa han till mig att den här kan du ha upp till 2 år.
Mm.
Så kommer vi kolla av den för att se liksom vad det är som händer. Och efter 2 veckor så ringer sjuksköterskan, eller pacesköterskan på här i Östersund. Och säger det att vi har hittat avbrott. Vi bokar in dig för operation för pacemaker på torsdag.
Så de där 2 åren var 2 veckor?
Japp.
Oj.
Så det var bara lite, då hamnar man i chock.
Ja, hur kändes det att höra och... Jag hade förstå vad som hände.
Nej, gud. Alltså, på ett sätt så var det jätteskönt att de hade hittat någonting. För att jag hade ju kämpat liksom i 7 år med att få dem att fatta att det är någonting som är fel.
Mm.
Så det var ju jätteskönt. Och att de skulle kunna göra någonting åt det.
Mm.
Men samtidigt så var jag ju livrädd. För det var så här, det är någonting allvarligt fel.
Mm. Ja, men när man hör pacemaker så tänker jag i alla fall på äldre människor också. Jag tänker absolut inte på någon som är under 30.
Nej.
Eller under 40. Alltså så här...
Nej. Nej, så jag var ju riktigt rädd.
Ja.
Men det gick ju bra.
Ja, hur var operationen?
Alltså jag minns den knappt, så den gick nog bra.
Det är nog ett bra tecken till att säga. Man inte ja. Kommer ihåg.
Nej, men det gick fort och bra.
Ja.
Det var väl först efteråt som jag fick så här blodtrycksfall och mådde jättedåligt och hade jätteont i bröstet i ett dygn typ, men sen har det varit bra.
Ja. Kände du effekt snabbt av det? Att det hjälpte?
Ja, alltså jag har ju varit tvungen att ändra inställningar på den varannan månad sedan jag fick den.
Ja.
För att det har ju varit så mycket med allt annat med hjärtat. Men ja, gud, det har blivit mycket bättre.
Mm.
Väldigt fortfarande och mycket bättre.
Men hur mådde du psykiskt efter allt det här?
Ungefär en månad efter jag fick min pacemaker så var jag jättedeprimerad. Alltså jag fick sån jävla ångest. Jag hade konstant ångest och bara grät. Och nej, och jag visste inte det då, men det är ju jättevanligt att man hamnar i en depression efter man opererar hjärta.
Är det så?
Ja, det tär jättemycket på psyket.
Ja.
Så att det var ju, då började ju min depression som alltid sedan dess.
Mm. Och kände du igen några tecken från din förlossningsdepression eller var de väldigt olika?
Nej, alltså de var väldigt olika. Jag har ju haft depressioner i hela mitt liv. Och då har det varit väldigt mycket att jag har liksom aldrig... Jag har aldrig känt att jag duger. Det har varit väldigt mycket så. Jag gör aldrig någonting bra nog. Och hur hårt jag än kämpar så blir det inte bra.
Mm.
Men med Cleo och förlossningsdepressionen, då var det ju mer just fokuset på att jag inte var en bra nog mamma. Men nu var det ju tillbaka till det här att jag trodde att jag skulle dö. Jag var rädd att jag skulle lämna mina 3 barn. Och jag var så arg på sjukvården för att jag hade kämpat i 7 år.
Mm.
Och bråkat och tjatat att det hade kunnat gått så mycket fortare. Så att det var jättemycket där. Jag var så jävla trött på att bråka och kämpa. Och, ja.
Mm. Och hur var dagarna då? När du mådde dåligt?
Alltså jag jobbade ju heltid. Så det gick ju bra så. Men det var ju på kvällarna. Så jag hade ju så kvällsångest. Så typ direkt jag kom hem från jobbet så var jag helt färdig. Jag orkade liksom inte laga mat. Jag orkade inte ta hand om barnen. Jag ville bara sova och gråta.
Mm.
Det var jättehemskt.
Hur såg Simon att det var någonting med dig igen?
Ja, gud, han märkte jätteväl.
Mm.
Att det var någonting som inte var bra. Och det var väl då, för det var ju januari där jag kom. Och sen i februari så ville jag ta ut skilsmässa. Så att det var ju kaos.
Mm. Varför ville du det?
Alltså jag vet inte. Jag kände att jag inte dög. Det var liksom, jag kände att Simon förtjänade mer. Och jag kunde liksom inte vara kvar i någonting där jag kände att jag gav allt. Men det liksom, Jag vet inte. Det var inte så att det var han som inte tyckte att jag dög, utan det var mer jag själv.
Mm.
Som inte liksom kunde vara den han förtjänade.
Mm. Hur reagerade han när du berättade att du ville skilja dig?
Han var helt förstörd. Gud, han var jätteledsen, jättesårad, jättearg. Alltså det var väl alla känslor på en gång.
Mm.
Så det var jättejobbigt.
Mm. Förstod du då att du ville det på grund av hur du mådde?
Nej, gud nej. Absolut inte.
Nej. Hur gick veckan efteråt då?
Ja, alltså vi bodde ju i lag fortfarande då. Och sen efter ett tag så bestämde vi oss för att bo varannan vecka i huset. Så att vi hade barna i huset då hela tiden.
Mm.
Och det gick väl bra så, men det var jättejobbigt att gå från liksom att ha en hel familj och hus och liksom allt sånt till att vara själv.
Mm.
Och känna att man har förstört den personen man älskar mest i hela världen.
Mm.
Förlåt. Ja, men så det var jättejobbigt.
Mm.
Och vi varit väl mer och mer osams under några veckor. Så att ja. Så till slut så flyttade vi isär helt.
Mm. När började du inse att du faktiskt mådde så pass dåligt så att du behövde hjälp?
Det var ju när jag gick in i väggen i oktober. Det var liksom från en dag till en annan. Och jag satt liksom på jobbet och bara, nej, nu orkar inte jag mer. Och då...
Du kommer ihåg den dagen?
Ja, gud.
Den stunden liksom?
Ja. Jag satt liksom inne på kontoret och bara, nej. Och jag bara grät. Jag kände bara att nej, men alltså jag vill inget mer. Jag orkar inget mer.
Mm. Vad gjorde du då?
Som tur är så jobbade jag på psykiatrin då också. Så att jag hade ju världens bästa kollegor som hjälpte mig och ordnade en tid till mig hos en läkare där som jag fick träffa dagen efter. Och jag hade ju jättebra kontakt med en annan läkare som sa det, att du måste lägga sig in för att kunna bryta den här, liksom bryta det här.
Mm.
Och jag sa det, ja, antingen det eller så liksom dör jag ju.
Hade du tankar på att du inte ville leva?
Ja, gud.
Gjorde du någonting för att gilla dig själv?
Inte då.
Mm.
Gjorde inte det. Utan då var det ju mer så här effektivaste sättet att dö på.
Mm.
Nej, men då fick jag hjälp jättefort och jättefort. Ja, så jag vart inlagd i Sundsvall bara 2 dagar efteråt.
Mm. Hur var det? Hur är det att bli inlagd?
Alltså, för mig var det jättekonstigt eftersom att jag åkte till Sundsvall. Jag kände ingen, jag visste inte hur de gjorde där.
Mm.
Här visste jag ju psykiatrin och vilka som jobbade och vad man gjorde. Alltså alla rutiner, allting visste jag ju här.
Du kände dig trygg med det? Det kändes inte jobbigt så här första dagen att du var på din arbetsplats?
Nej.
Nej?
För att jag var verkligen inte inlagd på min avdelning.
Nej.
Så att det var som... För först lades jag in i Sundsvall en natt. Sen flyttades jag ju till Övik i 10 dagar. Men där var det ju katastrof. Det var ju hemskt där uppe. Så att då skrev jag ut mig själv och pratade med min chef om att jag ville bli inlagd i stan. Så då fick jag bli inlagd på en annan avdelning här då.
Mm. Var din familj, var alla medvetna om vad som hände och vart du var och hur du mådde?
Nej, alltså jag tror det tog 2 veckor innan jag berättade för min familj att jag var inlagd. Alltså jag skämdes ju jättemycket.
Varför skämdes du?
Ja, det var väl mycket för det här. Alltså, som att det som jag säger hela tiden, att liksom psykisk ohälsa är så jävla tabu. Och man ska inte må dåligt, och speciellt inte om man jobbar med det.
Mm.
Det är ju jättesvårt att må psykiskt dåligt när man jobbar inom psykiatrin.
Mm.
Så att... Men när jag väl lades in här i Östersund så fick jag ju världens bästa hjälp och världens bästa bemötande. Så då var det ju som att ja, alla kan bli sjuk.
Och hur länge var du inlagd här?
I, vad kan det vara, 5 veckor? Jag tror jag var inlagd totalt i nästan 8 veckor, 7 veckor.
Vad gör man på dagarna när man är inlagd på psyket?
Ja, ingenting. Sover, äter, pratar med läkaren. Jag hade ju väldigt mycket utevistelse. Så att jag var ju som aldrig inne på avdelningen på dagarna. Förutom när jag liksom hade mina utredningar och läkarsamtal.
Mm.
Så jag var ju väldigt mycket ute bara.
Träffade du dina barn någonting?
Ja, det gjorde jag. Eller jätteofta, alldeles för sällan. Men ändå så pass ofta, så mycket som jag orkade just då.
Träffade du dem på avdelningen eller var du ute?
De två yngsta var jag hälsade på avdelningen en gång.
Mm.
Men annars var jag ju hemma ganska mycket, liksom var med dem.
Mm. Skönt. Hur var det när de kom till avdelningen och hälsade på dig där?
Det kändes jättebra att de liksom fick se, för att de var ju hälsade på Övik också. Men där var det ju som inte samma sak, de kom ju inte in på avdelningen. Men här kom de ju in och liksom, det var jätteskönt att de fick se att jag verkligen var på sjukhus och att jag mådde inte bra. Och så jag tror att det var lite enklare för dem att förstå då.
Vad skönt.
Mm.
Och när du varit utskriven, kände du att det hade vänt, eller hur kändes det att flytta hem igen?
Ja, alltså det var ju så kaotiskt när jag flyttade hem, för då gick jag igenom skilsmässan. Så då hade vi precis skilt oss och jag hade ingenstans att bo direkt. Utan jag hade ju massa fix med det och jag ville ju bara tillbaka och jobba direkt.
Mm.
Jag ville ju inte vara hemma mer. Och jag hade ju fått nya diagnoser, så det var ju jättemycket att bearbeta.
Mm.
Men det var ändå, alltså man har en sorts trygghet när man är inlagd, att det är alltid någon som finns där. Så det var väl det jag tyckte var jättejobbigt när jag skrevs ut. Jag var så ensam.
Mm.
Men det var skönt ändå att få börja om.
Hur fortsatte du att må sen?
Alltså det var upp och ner. Jättemycket upp och ner. Jag mådde jättebra i ena stunden och jättedåligt andra. Men det har ju hela tiden blivit bättre och bättre.
Mm. Och hur länge sedan är det här nu?
Jag skrevs ut i december. Så det är ett halvår sedan.
Ja. Hur känns det idag att se tillbaka på det?
Det känns jättebra. Alltså jag är så glad att jag tog den hjälpen och att den hjälpen finns att få. Alltså det är det bästa jag någonsin har gjort för mig själv och för mina barn och för allt. Alltså att få utredningarna gjorda som jag gjorde då, liksom få ADHD-diagnosen och en ätstörningsdiagnos. Alltså det har varit så hjälpsamt för mig att kunna förstå mig själv.
Mm.
Och varför jag har varit som jag har varit hela mitt liv. Och varför jag är som jag är och hur jag ska hantera det.
Mm.
Så det är det bästa jag någonsin har gjort.
Ni känner att du har fått bra med verktyg för, för hur du ska leva, höll jag på att säga.
Ja, det har jag. Och det är väl, alltså det är mycket psykiskt det där också. Liksom att just att jag vet att jag har den här ADHD-diagnosen. Och att det är den som har gjort att jag hela tiden bara har sprungit framåt. Jag har ju som aldrig bara stannat och slappnat av.
Nej.
Och njutit. Utan jag har ju bara varit på väg framåt hela tiden.
Mm.
Så det är väl skönt att förstå varför jag har varit sån.
Mm.
Och varför jag har hamnat i situationer som jag har gjort. Och träffat personer som jag har gjort. Och liksom hoppat av gymnasiet. Och bytte linjer. Och flyttade runt så mycket. Och det har hjälpt mig jättemycket och fått mig, nu när jag känner det här att jag liksom bara vill kuta, då kan jag liksom stanna upp och tänka efter och känna efter att det inte är det här som är det bästa.
Mm, det är jättehäftigt.
Ja, det är så.
Men alltså du lever ju med väldigt mycket, du har en pacemaker, du har ADHD, du har en ätstörning. Hur är ditt liv idag?
Det är jättebra, jag mår jättebra idag. Alltså det har varit jättekämpigt under våren också med allt som har varit. Men nu har jag ju börjat jobba 100% igen. Jag har mina barn nästan varannan vecka. Jag har dem onsdag till måndag. Jag har jättebra läkarkontakter. Jättebra kontakt. Liksom. Alltså jag har så bra stöd runt omkring mig och både familj och vänner. Så att nu mår jag riktigt bra.
Vad härligt.
Ja, där.
Är du rädd att det på något sätt ska påverka dina barn eller att de ska hamna i samma
situation
som dig?
Men jag har hela tiden varit jätte noggrann och tydlig med att det är inget fel att må dåligt. Alla kan må dåligt. Det är ingenting man liksom, man kan inte bestämma det själv och det är okej. Okay. Alltså det är ingenting man ska skämmas för.
Mm.
Och man måste våga prata och öppna upp sig, så det är enda sättet att liksom få den hjälp man behöver.
Mm.
Så att, ja. Så det har varit jättejobbigt och liksom, jag är ju rädd att, för att ADHD är ju genetiskt.
Mm.
Alltså det är, mina barn, någon av mina barn kommer garanterat att få det.
Mm.
Och jag vill bara, jag hoppas bara att jag kan vara det stödet och liksom finnas där under deras uppväxt och ge dem den hjälpen som jag aldrig fick.
Mm.
Så att, ja.
Känner du att du har... Jag kan ju tänka mig att eftersom du har varit med om allt det här och vågar vara öppen med det, att det också hjälper dig i ditt arbete.
Jo, men det gör det.
Där du träffar jättemånga som också mår dåligt.
Ja, alltså jag tycker att det har hjälpt mig jättemycket. Alltså det är väldigt delad syn på det där, kan jag säga.
Mm.
Men jag personligen tycker att det har gjort mig mycket bättre på mitt arbete.
Mm.
Och, liksom, och just förstå den här inneliggande tiden, hur man är som patient, hur man blir behandlad och bemött och vad det är som händer när man är inlagd. För att man vet ju ingenting när man blir inlagd. Man har ju ingen koll på någonting.
Nej.
Och det är jätteviktigt med just bemötandet och liksom få information. Och det är väl en av sakerna som har gjort att jag gör mitt jobb mycket bättre idag än vad jag gjort innan.
Mm. Varför tror du att det är så tabu fortfarande med det här med psykisk ohälsa?
Alltså, jag vet inte. Jag tycker det är så jävla dumt bara. Varför ska folk inte få må dåligt? Det är väl just det där att folk ska inte må dåligt. Folk ska vara glad och må bra och vara lyckliga jämt.
Mm.
Man ska vara så jävla tacksam hela tiden.
Mm.
Och det är inte så jävla lätt att vara det jämt. Och när man mår dåligt och man har den pressen på sig att man hela tiden ska vara glad för att man har så mycket. Jag hade ju liksom, jag var gift och hade hus och barn. Jag hade ju allt. Det var så här, jag var så otacksam tyckte folk att jag mådde dåligt.
Mm.
Och det var ju ingenting jag valde.
Mm. Så det kanske inte har med det att göra heller. Nej. Alltså som sagt, för dig låg det ju massa annat i grund.
Ja, och liksom jag har ju egentligen mått dåligt sedan jag var barn. Och när man inte får den hjälpen från början, då är det klart att man går igenom saker i livet som blir jobbigare och jobbigare.
Mm.
Och jag har ju aldrig bearbetat någonting, utan jag har ju bara fortsatt att springa.
Mm.
Så att det är klart att när man väl kraschar så kraschar man.
Mm.
Och då kommer allt.
Finns det någonting som du önskar att de omkring dig skulle ha gjort, eller något som de kanske gjorde som du kände så här, men det här var jättebra?
Alltså jag önskar ju att de hade haft mer förståelse. Att jag var inte ute efter uppmärksamhet, utan jag mådde verkligen dåligt.
Mm.
Jag ville ju dö. Och det märkte jag ju att de som aldrig har mått så dåligt eller gått igenom någonting sånt, de vet inte hur det är. Så liksom när jag vart inlagd och liksom fick min ADHD-diagnos och utmattningsdiagnosen och depressioner och ångestdiagnosen, så alltså det enda jag ville var att de skulle läsa på. För att alla är olika i, alltså bara för att två personer har ADHD, jag betyder inte det samma sak alls.
Nej.
Men självklart så har man samma, alltså man, det är just det här hyperaktiva. Att man inte kan sitta still och man gör saker hela tiden. Man har ingen impulskontroll. Och det är väl sådana saker som jag önskar att de faktiskt hade läst på och kunnat förstå varför jag gjorde som jag gjorde eller mådde som jag mådde.
Mm.
Och det var mycket... Det är väl väldigt få som har gjort det.
Mm. Och vad skulle du vilja säga till någon som kanske går igenom liknande, som mår dåligt eller får en diagnos som har det tufft?
Att det finns hjälp att få. Det finns så jävla bra hjälp att få. Och hur jobbigt den är, så måste man ta den hjälpen. För att det, alltså det räddade mitt liv.
Mm.
Och det har gjort det varje dag sedan dess. Och det, alltså, och det finns så mycket information och det finns så mycket hjälpsajter och hemsidor och organisationer och böcker. Alltså det är så viktigt att läsa på för att förstå sig själv också. Alltså jag har ju läst så otroligt mycket. Jag har ju pluggat psykiatri under tiden jag var inlagd för att liksom förstå mer. Och det är jätteviktigt att ha den informationen med sig och inte skämmas. Det är ingenting att skämmas för att man mår dåligt eller att man har en diagnos. Eller det, nej, fan, jag blir så jävla arg på att man ska behöva skämmas.
Mm.
Det är det som är värst. För det är väl det som gör att man inte söker hjälp, för att man skäms.
Mm.
Så ta den hjälpen som finns. För det är så jävla värt det. För att fortsätta på det här med psykisk ohälsa-temat så kan jag säga, alltså tips. Fan, var ute. Alltså jag var ute och tältade i natt och ute och fiskade i natt. Alltså man blir en helt annan person av den friska luften och bara göra någonting som man inte brukar göra.
Gud vad mysigt.
Ja, alltså det var så.
Fick du någon fisk?
7 stycken.
Nej.
Jo.
Va?
Jag är så nöjd. Så ja, nej men alltså bara en sån sak gör så mycket.
Mm.
Och det, alltså det låter så jävla fjantigt när folk bara, men ta en promenad i skogen. Nej men gör det, för att det ger så mycket. Naturen och friska luften och bara umgås med sådana du tycker om.
Mm. Ja, men det är något helande med att vara i naturen.
Åh, gud.
Det är därför jag älskar att bo här, ja, liksom. Och den norrländska naturen.
Ja,
så det är,
ja, men det är så vackert.
Magiskt. Ja.
Kan gå vart som helst och det är bara, ja.
Ja, vi har det runt i knuten.
Ja, verkligen.
Det är lyx.
Det är.
Verkligen, ta tillvara på det.
Mm, ja, gud ja.
Ja.
Och det finns så mycket ställen att upptäcka här. Alltså, det.
Har du någon favoritställe?
Alltså, jag älskar att åka till Ristafallet.
Mm.
Det är så jävla vackert där. Även om man inte kan göra så mycket så är det så fint att bara vara där. Så ja, bara åka dit en dag och bara fika och sitta och kolla på vattnet och bara gå runt där.
Mm. Ja. Det är mäktigt.
Det är det. Det är så jäkla mäktigt.
Mm. Bra tips. Tips den här veckan får faktiskt bli... vi sitter där jag jobbar nu, deltid. Och jag har fått en att jobba på ett företag som heter Win Sports, som jobbar med lite av det vi har pratat om, fast ännu inte. Vi jobbar med preventivt för att hjälpa ungdomar som idrottar att inte hamna i psykisk ohälsa utan stärka sin mentala hälsa.
Mm.
Och veta att alltså, alla människor möter ju motgångar.
Oh ja.
Så är det ju. Men som sagt, ibland så vet man inte om hur man ska tackla det. Och just det här att så här, det är okej.
Mm.
Fan, det får kännas skit.
Ja.
Men du är inte skit.
Precis.
Det är så viktigt.
Det är jätteviktigt.
De har, Winsports där jag jobbar, har i alla fall en jättebra hemsida med massa tips och råd. Allmänt om mental hälsa.
Mm.
Så det kan ni gå in och spana in, tycker jag.
Det ska vi alla göra.
Ja. Om det är så att man vill hitta dig och få kontakt med dig och följa ditt liv, vart hittar man dig då?
Då är det bäst att följa mig på Instagram, för det är där jag är mest aktiv.
Mm.
Och vad heter jag där då? Heter jag Jenny Kjellberg? Jenny AK Kjellberg?
Ja, vad heter du? Det är där vi har skrivit en massa. Ja, Jenny AK Kjellberg.
Ja.
Så jag ger en länk här också till er.
Ja, det.
Tack snälla för att du orkade komma och dela med dig av allting.
Tack själv för att jag fick komma.
Så ska vi springa ut i spöregnet här.
Ja.
Ja, ha det bra.
Detsamma.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.